Du lyssnar på Fjällsjön av Anna-Karin Olofsson och Björn Olofsson. Uppläst av mig, Lo Kauppi. Till Ulla Andersson och Alfred Pudas. Ni var de bästa av de bästa. Vi saknar er. Kapitel 1. Den kalla vinden fick hennes kappa och fladdra där hon stod på Torneträsks steniga strand en söndagskväll sent i september. Hon var ordentligt påpälsad. Kriminalkommissarie Britta Lindén var trots allt född och uppvuxen i Kiruna och visste hur hon skulle klä sig. Understället var på, kappan fodrad och den blå stickade mössan långt neddragen över pannan. Ändå blev hon kall inombords när hon såg bort mot ön som låg där ute, badande i månskenet. En ö omgärdad av vitskummande vågor, en plats som bar på ett mörkt mysterium. Att stjärnorna lyste och norrskenet gav ett av sina första skådespel för hösten gjorde inte mycket åt det obehag som växte inom henne. Inte en silhuett av de tavellika Abiskofjällen rådde på känslan. Ön var orsaken till att hon stod där och väntade. Platsen dit finländaren Seppo Mannela för 20 år sedan begett sig för att fiska tillsammans med tre andra män och där han senast setts i livet. Kanske hade han i hemlighet smugit iväg, simmat mot land i det kalla vattnet och lämnat sitt gamla liv bakom sig. Men förmodligen var han död och med stor sannolikhet mördad. Eller så hade han valt att ta sitt eget liv, vilket kunde vara än värre för familjen. Framförallt för hans döttrar som då varit unga och kanske trott att de inte tillfört tillräckligt med glädje i hans liv. Att döden framstått som ett bättre alternativ. Ett dödsfall gick alltid rakt in i märgen. Alla de gånger hon under sina 40 år som polis hade stått utanför någons dörr med tragiska nyheter borde ha gjort henne luttrad. Men döden var inget man vande sig vid. Nu var Britta nytillträdd chef för ett tvärnordiskt kalafallteam som fått sitt huvudsäte i Kiruna. Polischefer från hela Nordkalotten hade bildat gruppen då många av de ouppklarade brotten i norra Finland, Norge och Sverige hade kopplingar länderna emellan. Britta hade blivit utsedd att leda teamet på grund av sin gedigna erfarenhet och att hon därtill ansågs som kompetent och diplomatisk. När hon hörde ett djupt och välbekant muller från en bilmotor förstod hon att den första av hennes medarbetare var på väg. Nicky Mangi svängde in på parkeringen i sin duvblå Volvo Amazon. Britta hade funderat en hel del över om hon borde ha med Nicky i gruppen. Sin vana trogen hade hon noga övervägt för- och nackdelarna och den främsta utmaningen hon såg framför sig var om Nicky skulle acceptera att ta order från sin mamma. För så var det. Nicky var hennes dotter. Även om de både till utseende och sinnelag var olika. Nicky påminde mer om sin pappa som var mörk, lång och ståtlig och alltid haft känslorna på utsidan. Som för att understryka likheterna dem emellan hade Nicky även tagit hans efternamn. Mor- och dotterrelationen hade alltid varit komplicerad. Även nu när Nicky hunnit fylla 28 gnisslade det stundom mellan dem. Stickor och strån hade ofta virvlat i luften kring dem under de år de bott tillsammans. Åtminstone hade Nicky ofta flugit i taket över saker som Britta sagt. Men när Nicky nu klev ur bilen och drog en binimössa över det mörka axellånga håret som hon satt upp i hästsvans kände Britta sig oerhört glad.